Jag har som överskrift: ge kärleken till sanningen rum. Och vi ska läsa från andra Thessalonikerbrevet 2 och från vers 1. Jag får se, jag har det ganska mycket. Jag vet inte hur mycket jag hinner här nu, men det finns, texten finns ju på hemsidan att läsa. Det är ganska mycket bibelverser, bibelsammanhang. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder och systrar att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Här står det inte det vanliga ordet för Herrens dag, det står egentligen Kristi dag, så det syftar ju specifikt på Jesu återkomst där. De hade alltså inte missat någonting, men de hade blivit förvirrade av falska påståenden eller någon falsk lära som spridits. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först måste avfallet, apostasia på grekiska, komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Och den här benämningen, fördärvets son, den står bara om Judas Iskariot och om antikrist. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa er detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen eller tas undan. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig. Och här kan vi läsa parallellt i Uppenbarelseboken 19 och 15. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som är Guds ord, står det där. När han visar sig vid sin ankomst, och ordet här beskriver i ett starkt ljussken, alltså visar sig, uppenbarar sig synligt. Och det gäller Jesus då. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den. Eller som det står i gamla översättningen, och som jag sa, jag har som överskrift: man gav inte kärleken till sanningen rum. Ge kärleken till sanningen rum, överskriften. Så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen. Och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njutit av orättfärdigheten. Och sanningen är ju rätt kunskap om Gud och om oss själva. Och vers 16: må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. Lögnen här står i bestämd form, och det innebär att det är en speciell lögn. Jag vill säga ur lögnen att människan ska bli lik Gud, eller att Gud är i alla. Människans evolution från att vara en slemhög till att bli gudar. Så säger man ju, vetenskapen. Och idag kan vi läsa, om vi går in på internet till exempel, drömmen om ett evigt liv med ett chip i handen. Eller transhumanismen är drömmen att nå det eviga livet genom att koppla sitt medvetande till någon form av dator. Det finns ett bibelord som är väldigt märkligt, som jag har tänkt på ofta de här sista åren när man har talat om detta med transhumanism. Uppenbarelseboken 9 och 6. I de dagarna kommer människorna att söka döden men inte finna den. De ska önska sig döden, men döden ska fly ifrån dem. Och jag har tänkt, har det med möjligen med transhumanismen att göra? Ja, man kan undra. Gud, endast Gud vet. Jag tror ingen riktigt kan har kunnat förklara den bibelversen tidigare än det vi ser idag som möjligen kan förklara då. Ordet att ta emot sanningen, att ta emot, det används ordet i betydelsen att ta emot en gåva som sträcks till dig eller att höra och ta emot ett budskap, eller att ta emot någon i sitt hem, att ge rum åt någon. Välkommen in. Gåvan räcktes till dessa människor som beskrivs. Budskapet, Guds evangelium, nådde dem. Men de ville inte ta emot eller ge rum för den. Falska tecken under eller manifestationer bekräftar aldrig sanningen. Det bekräftar inte sanningen utan orättfärdighet och villfarelse. Ordet avfallet, det står också i bestämd form. Och det är därför vi brukar säga ett sista stort avfall. Det är ett speciellt avfall, alltså en speciell händelse. Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man undertrycker, man hindrar sanningen, håller nere, håller tillbaka och till och med motarbetar och bekämpar sanningen medvetet, betyder ordet. Guds vrede, det är den eviga vreden. Det är ju avsky mot synden. Allt det som är motsats till det Gud är. Hans väsen, hans helighet, hans kärlek, allt det Gud är. Och vi kanske är så påverkade av den här tidsandan som vi ibland har svårt för det här med Guds vrede. Men det är väldigt lätt att älska Guds vrede, tycker jag, över synden. När orättfärdiga domar utövas av människor. Som när en våldtäktsman får skadestånd istället för fängelsestraff. Eller en kristen får dryga böter som vägrar att göra reklam för samkönade äktenskap. Eller när människor utnyttjar andra till slavar eller sexslavar. Då känner man bara, tack Herre att du är domaren. I Matteus 13:12. Säger Jesus de här orden, till den som har ska få det överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också den har. Vi kan förklara det här ordet på olika sätt. Men jag skulle vilja säga, den som har kärlek till sanningen. Eller ger rum för kärleken till sanningen. Rum ska få, och det är överflöd. Få allt mer av livet i Kristus. För att också ge vidare till andra. Men den som inte har kärlek till sanningen. För honom ska tas också det han har. Och innan de här orden så talar Jesus om såningsmannen och sådden. Sådden som är Guds ord. Den som gav kärleken till sanningen rum. Det är ju den som tagit emot Guds ord i sitt hjärta. Det följer god jord. Och det är Guds ord och Guds ande som bevarar oss i sanningen. Ni ska förstå sanningen, sa Jesus, och sanningen ska göra er fria. Den skiljelinjen som beskrivs i texten vi läste och uppdelningen kommer att märkas allt tydligare mellan de som drar sig nära Jesus och de som drar sig bort ifrån honom. Jesus sa i samtalet med Nikodemus, farisén och rådsherren i Israel som kom till honom om natten i Johannes 3:19. Och detta är domen. Ljuset, alltså Jesus, Guds enfödde son, kom till världen. Och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset. Och kommer inte till ljuset. För att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Här beskriver ju alltså Johannes människor som älskar synden. Och hatar ljuset. Man hånar och smädar och nedvärderar och kanske förlöjligar Jesus. Grundtextens ord här säger att för att hans gärningar inte ska bli avslöjade så att han blir tillrättavisad och dömd. Jesus kom inte för att döma utan för att frälsa. Korsets budskap är att det finns förlåtelse för synd. Och det finns ett liv i ljuset. Och gemenskap med Gud. Det liv som varje människa är ämnad för. Korsets budskap är att vi får tillräkna oss Jesu rättfärdighet och är frikända i domen. Redan nu. Allt är redan gjort och ingenting kan läggas till. Det Jesus har gjort. Den som lyder sanningen kommer till ljuset, kommer till Jesus. Den människan som vill leva i ljuset tar emot sanningen och älskar den. Laglösheten var ju redan verksam på den här tiden. Och det är inget nytt som Satan kommer med. Det är samma lögn, samma plan som Gud hittills genom historien har hindrat och stoppat gång på gång. Men i den yttersta tiden beskriver Bibeln att Gud tillåter att syndens människa blommar ut helt i all sin avskyvärdhet och att det kommer en slutlig dom. Vem håller tillbaka? Ja, det finns många. Det finns många tolkningar på det. Jag tror att det är den helige ande som hindrar. Det står om antikrist. Han kan träda fram först när hans tid kommer. Och Gud har ju bestämt tiden redan. Men när den helige ande drar sig undan, då kan antikrist träda fram. Med den falske profetens support då, förberedelser. Och det förbereds globalt genom ökande laglöshet. Man stiftar lagar som går emot, tvärs emot Guds bud, Guds vilja och Guds ord. Man slår ner sanningen till jorden, så uttrycks det i Daniel 8, vers 12. Och ett avfall sker samtidigt bland dem som bekänner sig som kristna i världen. Först måste avfallet komma, skriver Paulus där. Ofta säger vi bara att avfall eller apostasia på grekiska betyder avfall eller uppror. Men det betyder också att avvika eller avresa. Det finns fler betydelser. Ordet är sammansatt av två grekiska ord, apo som betyder bort ifrån, att röra sig bort ifrån. Och histemi som betyder att stå, att stanna, att hålla upp något och att upprätta. Och här finns alltså betydelsen att man står på avstånd, man rör sig bort från någon istället för att stå kvar. Roten till apostasia är apostasion som betyder separation och skilsmässa. Och från ordet histemi, att stå, att upprätta, att hålla upp, kommer ordet stavros som betyder stång eller kors. På den här tiden hade man ett uttryck att den som stod var den som tog sitt kors. Och Billy talar ju det om självförnekelse. Apostasia betyder också att avvika från vägen. Och för att sammanfatta kan man säga att avfall handlar om att dra sig bort från korset, vika av från vägen och till sist skilja sig eller separera sig från Jesus. Jesus säger i Matteus 16:24, om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Ja, vi kan ju säga så här idag. Vad hjälper det alla jordens rikaste köpmän om de äger hela världen? De förlorar sina liv. De hamnar i det Jesus kallar Gehenna, eller helvetet, om de inte vänder om. Motsvarande ord för avfall är meshubah på hebreiska. Att vända sig bort betyder det, eller att återfalla till det tidigare tillståndet. Jeremia 2, vers 19. Det är din ondska som tuktar dig och ditt avfall, här är ordet meshubah, som bestraffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren din Gud och inte frukta mig, säger Herren, Herren Sebaot. Och det är så sant, och vi har säkert erfarenhet, många av oss, att synden straffar sig själv. Och Herren kallar på sina barn tillbaka. Ibland används ordet, det här ordet apostasia, felaktigt som avresa, som man då menar är uppryckandet, ett hemligt uppryckande, ni vet pretribuläran eller pre-tribulation. Då förnekar man avfallet, men det finns åtskilliga bibelverser som stöder att det handlar om ett avfall och inget annat. Vi bara nämner det, bra att känna till. Paulus skrev till Timoteus i andra Timoteusbrevet 4, vers 3. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Man vägrar alltså ta emot och vänder sig bort från sanningen. Paulus beskriver ju ett sista organiserat uppror mot Gud. Och jag tror att det avslöjar olika sidor i Uppenbarelseboken, där det som ju då Johannes kallar Babylon profetiskt. Vi ser olika sidor, men det är flera namn. Den stora skökan, det är ju motsats till lammets brud. Den stora staden, det är samma sak. En annan, fast från en annan vinkel så att säga. Motsats till den nyare Jerusalem, den himmelska staden. Och det tredje namnet är det som står på hennes panna. En hemlighet, det stora Babylon. Det här är ju motsats, kan man säga, till Guds rike. Men här visas framför allt skökan Babylon, det religiösa och ekonomiska eller kommersiella snarare, för det handlar ju alltid om vinst och girighet. Den religiösa och kommersiella sidan. Samtidigt är det ju politiskt, en politisk världskyrka som det leder till. Jag sökte lite på nätet, för jag tänkte jag vill se lite så här allmänt, vad står det om Babylon? Hur beskriver man Babylon? Och då hittade jag den här kommentaren. Babylon har ofta använts som en symbol för det man ansett vara ett korrupt samhällssystem. Ordet har blivit synonymt med förtryck och är en kollektiv term för materialism, egoism, fördomsfullhet och allt som undertrycker personlig frihet och sann andlighet. Det var bra beskrivning, tyckte jag. Man kan sätta likhetstecken, nya världsordningen, New World Order. Fjärde industriella revolutionen eller Agenda 2030. Vi går till Uppenbarelseboken 17 och läser. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Och många vatten, profetiskt, det får vi ju svar eller förklaring i vers 15 där. I det kapitlet, att det är folk och folkmassor, människomassor står det, och folkslag och språk. Och om vi går till Jeremia 51 och 13 så profeterar Jeremia: du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, ditt slut har nu kommit, din girighetsmått är fyllt, eller ditt plundrande är fyllt kan du översätta, din oärliga vinst är slut. Tillbaka till Uppenbarelseboken 17, vers 2. Jordens kungar, alltså politiska ledare, har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Så går vi till vers 6. Och jag såg att kvinnan var berusad av det heligas blod, av Jesu vittnens blod, och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Varför, kan man undra? Man kan ju tänka att på Johannes tid så var Romkyrkan inte en sköka. Det var en församling. Kanske var han förundrad när han såg denna Guds församling skulle bli en ekumenisk världskyrka med en världsreligion som förföljer Guds sanna folk. Vers 7. Ängeln sa till mig: varför är du så förundrad? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och vilddjuret som bär henne och som har de sju huvudena och de tio hornen. Den stora skökan, det är ju först och främst en andemakt. Modern till alla sköker. Framställs också som himlens drottning. Och då har vi modergudinnan, moderjord eller Maria i katolska kyrkan. Och hit samlar alltså den falske profeten alla religioner. Skökan, som den beskrivs, är utmanande, förförisk, frestar världen. Utsmyckad och rik, men guldbägare i handen. Guld, Det står för det som är gudomligt i Guds verk. Men här är innehållet, det motsatta. Det kommer från Satan direkt. Prostitution, sköka, det står ju för otrohet, svek, otukt. Och är alltid kopplat till pengar och girighet. Och slaveri. Religiös prostitution erbjuder att dricka ur alla brunnar, alla religioner. Och skökans lögn, hennes otuktsvin sprids över världen, läser vi. Den som inte ger kärlek till sanningen rum kommer att tro på lögnen. Och kommer att hata oss som predikar Guds ord, som står för Guds ord och bekänner det. Och som älskar sanningen. Men ur alla sammanhang och alla falska religioner kommer människor att ta emot sanningen. Eller det pågår redan. De tar emot människor, tar emot sanningen och ger sina liv till Jesus. Det sker samtidigt. Den globala politiska makten och en världsregering kommer ju att för en kort tid, en väldigt kort tid, beskriver Bibeln, regera, styra världen. Vilddjuret då som träder fram, antikrist, som träder fram tillsammans med 10 världsledare. Vilddjuret och de 10 bär upp skökan. Samtidigt har skökan stort inflytande över den politiska makten. Över vilddjuret och de 10 ledarna. Både religiöst och ekonomiskt. Hon sitter på vilddjuret, står det. Den stora staden styr över kungarna eller ledarna. Så den falska världskyrkan går i ok med en gudsfientlig politisk agenda. På kompromissens väg. Vi går till Uppenbarelseboken 18 och vers 1. Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden lystes upp av strålglansen från honom. Han ropade med stark röst och sa, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena avskyvärda fåglar. Orena, eller avskyvärda fåglar, det är bildspråk profetiskt för onda andar och demoners läror. Uppenbarelseboken ska vi ju läsa tillsammans med, parallellt med övriga bibelböcker och profeterna i Gamla testamentet. På en natt intogs Babylon och krossades. På en natt. Gud dömde Babyloniens alla avgudar. Kan vi läsa i Gamla testamentets profeter. Det var precis på samma sätt som Egyptens plågor. Det var ju inte bara plågor som kom. Liksom för att tvinga fara och släppa Guds folk. Nej, Gud dömde Egyptens avgudar, står det. Så varje plåga representerar en avgud som egyptierna tillbad. Samma här. Vad tillbär man idag? Moder jord. Man talar om klimatreligionen. Kommer man att tillbe vilddjurets bild? Syndens människa. Vi går till Jesaja 21:9, för här ser vi tydliga paralleller med Uppenbarelseboken. Babel har fallit, ja det har fallit. Alla dess uthuggna avgudabilder är nedslagna till marken, profeterar Jesaja. Och så går vi till kapitel 28, vers 15. Ni säger, vi har slutit förbund med döden, eller synden kan man också säga det. Vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod ska det inte nå oss. Ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. De trodde alltså på lögnen att Guds domar inte kan nå dem. Varken i detta livet eller i nästa eller efter detta livets slut. Och vi går till kapitel 47 och vers 7. Du tänkte, för alltid ska jag vara en drottning. Och andemeningen här är att ledarna i det antikristna globala riket tror i sitt högmod att ingen har makt att hindra dem och fortsätta bedra en hel värld. De är stormrika, de har makt, de har kontroll. Därför ville du inte ta dig i akt och tänkte inte på slutet. Hör nu detta, du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta jag och ingen annan, eller jag är och ingen annan, kan det översättas, säger sig vara Gud, va? Aldrig ska jag sitta som änka, aldrig veta vad barnlöshet är. Plötsligt ska båda dessa olyckor komma över dig på en och samma dag, barnlöshet och änkestånd. I fullt mått ska de komma över dig, trots mängden av dina trolldomskonster, keshef på hebreiska, trolldom, häxkraft, magi, svartkonst, farmakeia på grekiska, som också betyder läkemedel eller droger. Trots dina besvärjelsers stora kraft, du förtröstade på din ondska och tänkte, ingen ser mig. Det var din vishet och din kunskap som förledde dig. Och du sa i ditt hjärta, jag är och ingen annan. Lögnen får alltså människor att tro att de kan lura både människor och Gud. Jesaja profeterar över här, över den kommersiella sidan. Jag har läst det här om och om igen. Jag vill liksom ha en klarare bild utifrån Jesaja och Jeremia och många andra bibelsammanhang. Så man kan säga att Jesaja profeterar över den kommersiella sidan, framförallt där om domen, medan Jeremia profeterar om den religiösa, från Jeremia 23:11. Även inne i mitt hus finner jag deras ondska, säger Herren. Vers 14. Och hos Jerusalems profeter har jag sett förskräckliga ting. De begår äktenskapsbrott och ljuger. De uppmuntrar dem som gör ont, så att ingen ska vända om från sin ondska. De är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras. Och vi kanske kommer ihåg att Jesus tar dem som i Noas dagar eller som på Lots tid i Lukas 17 när han talar om ändens tid. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig, Herren har sagt, det ska gå er väl. Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de, ingen olycka ska drabba er. Andra ord, vi ska tala positivt. Men vem har tillträde till Herrens råd så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? Svar, bara den som lever i ljuset och älskar sanningen. Se Herrens stormvind full av vrede bryter fram. En virvlande storm över de ogudaktigas huvuden virvlade ner. Och Herrens vrede ska inte vända åter, förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar. Och här säger Jeremia, i den yttersta tiden, alltså i den allra yttersta tiden, ska ni inse och förstå det. Så vi förstår att det här sträcker sig långt fram till vår tid, inte bara på Jeremias tid eller Jesajas tid. Och det som har hänt förut är ju till lärdom för oss. Allt upprepas, men nu dras det till sin spets. Och när Guds dom faller går det mycket snabbt. Gud har alltså hindrat genom historien, men i den yttersta tiden då släpps det lös. Men Gud ökar också sin kraft, så vi ska inte frukta, har han sagt. Uppenbarelseboken 18:3, här ser Johannes. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, gå ut från henne mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott. Det här är sista ropet till Guds folk som vi kan läsa om i Bibeln. Att dra ut från Babylon. Och det här går också parallellt med Jesaja och Jeremia om det babyloniska riket. Från Jesaja 52:10. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Dra bort, gå ut därifrån. Rör inte vid något orent. Gå ut från henne, rena er, ni som bär Herrens själ. Och Jeremia i kapitel 15, vers 8, samma budskap. Fly ut ur Babel. Dra bort från kaldéernas land. Och nästa kapitel, vers 6. Fly ut ur Babel. Var och en må rädda sitt liv, så att han inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vedergäller Babel och det har gjort. Hämndens tid ända bort ifrån Nimrons tid, Babels torn, fram till ändens tid. En gyllene bägare var Babel i Herrens hand. Den gjorde hela jorden drucken, ja, därför att det var Guds domsredskap. Av dess vin drack hedna folken. Därför blev det från vettet eller som vanvettiga. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem. Budskapet är alltså, fly synden, fly den här världens mörker. Fly till Jesus, ge kärleken till sanningen rum. Och vers 63, Jeremia 51. Och när du har läst upp hela boken ska du binda en sten vid den och kasta den mitt i floden Eufrat och säga, på samma sätt ska Babel sjunka ner och inte mer komma upp på grund av den olycka som jag ska låta komma över det. Och det ska gå under. Här slutar Jeremias ord. Och Johannes skriver om det sista världsriket då, sjöken Babylon, den stora staden, Uppenbarelseboken 18:21. Och en väldig ängel tog upp en sten stor som en kvarnsten och slungade den i havet och sa, så skall Babylon, den stora staden, med våldsam kraft störtas ner och man ska aldrig mer finna den. Samma budskap. Man har sagt att den nya världsordningen ska först komma i västvärlden och EU, Europa, och sedan globalt genom FN. Och vi ser ju redan en religiös världsledare, den falske profeten, i funktion. Det var påven Johannes Paulus II som samlade alla världens religioner 1986 för att be om fred, som han sa. The Catholic Review skrev då, religionens enhet som främjas av den helige fader påven Johannes Paulus II godkändes av hans helighet Dalai Lama är inte ett mål som ska uppnås omedelbart. Men en dag kan komma då kärlek och medkänsla som både Buddha och Kristus predikade så vältaligt kommer att förena världen i en gemensam ansträngning att rädda mänskligheten från meningslös förstörelse och leda mot det ljus som vi alla tror på. Och vi känner säkert alla till att det finns en video från 2014 där påve Francisco säger, det finns de som tror att de kan ha en personlig, direkt, ögonblicklig relation med Jesus Kristus utanför gemenskap och kyrkans medlande. Dessa frestelser är farliga och skadliga. Vi uppmärksammas ju för ett tag sedan vi la ut på vår hemsida, och jag tror många av er hoppas ha läst, annars gör det, Per-Arne Imsens artikel om receptiv ekonomi och comparative theology, jämförande teologi. Receptiv eller påverkbar, mottaglig ekumenik, säger man, är en ny form, en ny våg för samtal i den ekumeniska rörelsen. Och den kommer ju då från romerska katolska kyrkan och drivs av påven. Det handlar om en universell enhet där man erkänner alla religioner som lika sanna. Och jämförande teologi, då, comparative theology, handlar om att jämföra sin tro med andra religioner och till exempel att påverka kristna förkunnare att även predika från Koranen, Bhagavad Gita eller andra religioners böcker. Så det här kan vi nu vara beredda på att det här kommer vi helt säkert snart att få höra och läsa om, va? Att de gör i kyrkor. Och på Sveriges kristna råds hemsida säger man, står det där att nästa konferens blir i juni 2022. Då vill man gå ett steg längre i processen att reflektera över den transformativa effekten, mottagande ekumenism, till en kyrklig förändring eller transformation. Om inte religiös dialog, kyrkorna arbetar också med religionsteologi för att bearbeta sin relation och kunskap till andra trosamfund. Och Sveriges interreligiösa råd företräder 8 religioner. Allt det här sker under parollen: hör vad anden säger till församlingen. Jag tror att det borde stå: hör vad lögnens ande säger till församlingen. Eller församlingarna. Den här interreligiösa rörelsen vilseleder människor i Guds namn. Och man säger: alla tror på samma Gud, han har bara olika namn. Den som inte tror så gör sig skyldig till att exkludera andra och att polarisera. Så påstår man att Gud accepterar alla och är i alla. Men det är inte sant. Eller? Den här tiden, ändens tid, var ju redan aktuell på Nya Testamentets tid när Paulus skrev breven. Hur gick det då till när evangeliet nådde Thessalonika, som fick de här breven som vi läste ur och som beskriver hela det här ändetidsscenariot så att säga? Ja, Paulus och Silas tänkte missionera i Asien men hindrades av Guds ande. De försökte åka till Bithynien men de hindrades igen av Guds ande. Gud stängde dörrarna med andra ord. Då får de till Troas. Och i Apostlagärningarna 16 och 9, då läser vi: på natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. Ja, det var så de hamnade i Thessalonika. Det är väldigt viktigt att ha, eller intressant att ha den här bakgrunden till breven. Hur var situationen här när det här skrevs? Hur var det där? Hur hade man det? Hur gick det till? Så kom de då till Thessalonika och många greker och en del av judarna kom till tro. Men man fick hårt motstånd och förföljelse började direkt. Förföljelse var framförallt från den judiska befolkningen. Och Paulus och Silas drevs bort därifrån och måste fly om natten till Berea. I Apostlagärningarna 17:11 så skriver Paulus: judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Och många kom till tro i Berea. Men hur gick det i Thessalonika? Jo, där bildas en församling av nyfrälsta som direkt fick leva under förföljelse. Och Paulus, han var väldigt orolig om de skulle orka. Stod de fast? Hur går det för dem? Men han måste få veta, så han skickar dit Timoteus. Och så skriver han i första Thessalonikerbrevet 3 och vers 6: men nu har Timoteus kommit tillbaka från er och han har gett oss goda nyheter om er tro och er kärlek. Och han är så överlycklig. Och de jublar och prisar Gud för vad som händer i Thessalonika. Och vad var det mest aktuella för Paulus att skriva då till dessa nyfrälsta? Vi läser från första brevet, Thessalonikerbrevet 1 och vers 6. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt. Har er tro på Gud blivit känd? Så att vi inte behöver säga något. Själva berättar om hur vi blev mottagna av er. Och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna. För att tjäna den levande och sanne Guden. Och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Inte vedermödan. Ordet är orge, samma som Guds vrede, den eviga vreden. Vi är frikända i domen. Det är det handlar om. Men inte ska väl vi skrämma nyfrälsta människor med ändens tid och Jesu återkomst? Vet ni, för nyfrälsta som läser sin bibel är det lika aktuellt idag som det var då och i alla tider. Den som tar emot sanningen och älskar den får både andlig syn och hörsel och vill veta mer. Hälsa Bill Hybels och Rick Warren och alla andra falska lärare det. Det är nämligen de som har påverkat väldigt, väldigt många pastorer och präster runt om i världen att inte tala om ändens tid, tidstecken, det profetiska ordet eller Jesu återkomst. Det ska vi göra frimodigt. Paulus skrev ju här för att uppbygga och uppmuntra församlingen. Att leva i överlåtelse och helgelse till ande, själ och kropp. I kärlek och Guds fruktan. Men det som går som en röd tråd genom breven till Thessalonika, det är den sista tiden och Jesu återkomst. Hoppet lyser ännu starkare i förföljelsen. Jag vill läsa några verser om detta från breven. Första Tess 4:16. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst, en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus uppstå, därefter ska vi som lever och är kvar. Ordet betyder vi som har överlevt genom nöden eller katastrofen. Beskriver den sista yttersta tiden, svåra tiden. Ryckas upp bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Här är uppryckandet. Här sker det. Och så ska vi alltid vara tillsammans med Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så går vi till andra Tess 1 och 5. Allt detta är ett bevis på Guds rättvisa dom. Att ni ska anses värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er. Och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld. Och straffar dem som inte vill veta av Gud. Och den som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det vill säga alla de som valde att tro på lögnen. Jesu ord innan himmelsfärden var ju: se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Ordet här är tunteleos eller sunteleier, beror på verbformen. Teleo betyder sista eller slutet. Sunteleo, då är det fullständiga slutet. Det är sista dagen, alltså den yttersta, det finns ingen annan dag efter den. Det ordet betyder, jag är med er alla dagar in till den sista dagen. Jesus sa inte, se jag är med er alla dagar in till det hemliga uppryckandet. Han sa till den allra sista dagen. Uppryckandet sker när Jesus kommer i härlighet med sina änglar som ska hämta hans utvalda från alla väderstreck vid tidens slut. Och första Tess 3:12. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärlek till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga, det vill säga änglarna. Herren styrker våra hjärtan. Här är samma ord, att styrka och stärka, som vi läste innan, som att stå fast. Att ta sitt kors. Och hjärtat, det står ju för centrum av personligheten. Vilja, förstånd, känslor, allt detta som vi är. Ordet säger här alltså att Jesus gör dig fast i ditt sinne. Han vänder dig i rätt riktning. Han bekräftar och befäster dig i tron. Han helgar och förbereder dig för sin ankomst. Gud har talat om hur allt kommer att sluta för att vi ska välja rätt. För att vi ska ta emot sanningen och älska den. Att vi ger rum för Jesus och våra hjärtan. För bara Jesus kan ge oss den frid och glädje och evigt liv som vi är ämnade för, skapade för av Gud. Amen.